Nyvakna spindlar på Alnön, mystiska ljud i natten på Ljusterö och glädjande besked om uttern. Det här är Naturmorgon från den 28 mars 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi på spindelsafari till Alnön utanför Sundsvall där vår fältreporter finns tillsammans med en riktig spindelentusiast. Men vi ska också försöka reda ut vad det här är för mystiskt ljud. Ja, vad är det där? Om cirka en halvtimme så ska vi få svaret. Vi ska också ringa till Schweiz för att få en rapport om hur frivilliga jobbar med fladdermusskyddar. Men här och nu morgonens fältreporter Ingrid Engstedt Edfast med gäst som jag tror vi ska introducera så här. Vad var det där?
Ja, visst var det vackert. Det är min gäst faktiskt som spelade det här igår. Man känner väl igen att det var Imse Vimse Spindel. Och jag är här på Stornäset tillsammans med Åke Hedman som är spindelexpert. Och vi ska gräva mossar efter spindlar, tänkte jag.
Ja, men vi fick en fråga på, vi har ju gått upp på sociala medier och berättat att det ska handla om spindlar den här vårvintermorgonen. Men är de ens vakna, Ingrid?
Jo, men de är vakna. Vi var här igår och tittade och bara man lyfter på olika grenar, man krafsar lite grann i marken så visst är de vakna. Eller hur, Åke?
Jajamän, spindlar, de är aktiva året runt, bara det finns förutsättningar temperaturmässigt och ja, väder och så. Men när det är kallt och det är minusgrader, så då går de i någon slags dvala, bara vilar under vintern. Och sen så här års då så börjar det krypa där nere i marken.
Ja, du är ju förutom att vara spindelexpert så sitter du också med i Artdatabankens expertkommitté för spindeldjur. Så det här med spindlar, det har du sysslat med i många år. Men som vi hörde, du är också professionell musiker. Du är ju solcellist i Nordiska kammarorkestern i Sundsvall. Och det var det stycket vi hörde alldeles nyss. Och det finns faktiskt en koppling mellan det här med att spela cello och att ägna sig åt spindlar. Och den här kopplingen ska vi berätta om lite senare, tänkte jag. Men du, det här som du sa att spindlarna har, att de börjar krypa omkring här. För att när man kommer då till Stornäsets naturreservat, det är alldeles vid havet på andra sidan, Alnön kan man säga, på den sidan som vetter mot havet. Och det är också ett fågelreservat. Och just nu så är det väldigt lugnt och tyst här. Det var några blåmesar som gjorde oss sällskap när vi promenerade ut hit. Det är några sångsvanor som ligger och lite fridfullt ute i vattnet. Kanadagäss flög över oss alldeles nyss. Men det är väldigt lugnt och fridfullt. Man tänker, ja, det så här är det ungefär. Det har inte hänt så mycket på våren. Men om man börjar gräva i mossan, då ser man att det händer. Det har hänt jättemycket, för det rör sig mycket spindlar. Men har de sovit, eller hur har de tillbringat vintern?
Ja, när det blir vinter och kallt, då blir de inaktiva. De gör ingenting. Då går in i en slags dvala. Och att de överlever vintern, det är helt enkelt beroende på att de har förmåga att bilda ett ämne likt glykolen för kylsystemet i bilen, som gör att de fryser inte sönder även om de blir väldigt nedkylda. Så vävnad och sånt där klarar sig.
Mm. För spindlar, de är ju alltså inte växelvärma, utan de fyller på med lite glykol och så.
Ja, så kan man säga.
Och så övervintrar de då i under marken någonstans, eller i springer?
Ja, alltså, de kan ju vara i gång och röra sig när det är minusgrader, men då går det väldigt långsamt.
Mm. Och vi ska ju alldeles strax börja krafsa runt här och ta fram några spindlar. Mm. Men först måste jag ändå fråga, jag vet ju att du började någonstans och var intresserad av fåglar, men nu har du hamnat i spindlarnas värld. Hur kommer det sig att du har tillbringat de senaste 20 åren med att åka runt i Sverige och söka spindlar?
Ja, det var ju som sagt fåglar, kan man säga först, eller ett allmänt naturintresse. Och sen var det mycket fåglar i slutet på 20-talet. Och sen, 90-talet. Och sen blev det trollsländor, fjärilar, och jag fotade också mycket samtidigt. Och jag hade bra makroutrustning. Sen hände det sig att jag var i Stockholm och hamnade på en bokhandel. Och där i hyllan så hittade jag en fältguide över Europas spindlar, utgiven av en engelsk spindelman. Mm. Och tog ut den ur hyllan där, så började jag bläddra i den, och i den här fältguiden så fanns det färgplanscher med teckningar som den här spindelmannen hade gjort av massa arter, hundratals. Och när jag tittade på dem så, wow, vilka mönster och vilka färger, teckningar, kroppsformer och så. Vilken variation på de här små krypen som man inte hade en aning om. Och det här måste ju bli perfekt för makrofotografering. Så jag åkte hem och sen gjorde jag lite mer efterforskningar hur det såg ut med spindlar i Sverige. Och då visade det sig att Norrland var ju bara en enda stor vit fläck på spindelkartan. Och jag bodde ju mitt i Norrland. Så jag tänkte, men det här ska utforskas. Så blev jag börja och vara ute och leta spindlar. Och i början så var det så, kom man hem och hade hittat 10 nya arter, så var ju hälften landskapsfynd, eller det var Sveriges nordligaste fynd och så det var inget problem att hitta motivation att ta sig ut nästa dag, om man säger så. Mm.
Och då med i boken Field Guide Spiders, Britain and Northern Europe, och den ser välläst ut, kan jag säga.
Ja, den, i början så var det en av de faktaböcker som man använde sig av. Sen kompletterar man med bättre, mer specifika för Sverige och så. Mm.
Ja, när jag såg att det fanns ju, alltså spindlar är ju otroligt vackra. Först när man ser dem så kryper de omkring och tänker, ja, där kryper en spindel. Men när man tittar på dem i makroformat så är de är gula och rosa och gröna och prickiga och randiga och otroligt vackra. Men du har med en ryggsäck. Vi ska alldeles strax börja att titta efter spindlar, och du har ditt favoritverktyg med dig. Berätta vad det är för någonting.
Det är ett påslakan. Modell, lite äldre, tätvävt. Det är ett måste på mina spindelexkursioner. För det lägger man på marken.
Breda ut det där. Ja, det ser väl använt ut.
Ja, det är väl använt.
Det är gult och lite vitt. Och
ja, det är fördel om det är ljust, för att sen om man lägger upp lite lövströ eller vad det nu kan vara, så ljus bakgrund och mörka spindlar, då ser man dem bra snabbt.
Mm. Ja, och du har lagt upp nu det här påslakanet. Det är inte hela påslakanet utan det där kanske en meter gånger en halv meter. Nu har jag lagt upp det och
ja, det är hopvikt.
Ja, precis, så att
det går ju att fälla ut.
Ja, jag förstår det. Men vi behöver inte mer än så här. Och hur går vi vidare? Hur går du vidare? Nu ska vi börja titta på spindlarna här.
Ja, men här har vi en rot som ligger. En så här grånad rotdel. Vi tar och lyfter upp den här och ser. Så. Och oj, här är en massa äggkapslar. Och här är ett nät, ser du det?
Mm. Det här är alltså en gammal grå rot med små vita ploppar som ser ut som skumploppar, kan man säga. 3-4 millimeter i diameter. Och sen är det nät som är här också. Nu har, för att du har vänt den här roten upp och ner och lagt den då på lakanet.
Ja, men precis. Och det här nätet, det ser ut som en matta kan man säga. Mm. Och tillhör då en mattvävare. Och vi kan se här, om jag tar den här nu och sen tar vi och bara skakar och ser om vi kan få loss. Ja, där är den liten, ser du?
Där är en pytteliten spindel.
På. Och då kan vi göra så att vi tar snabbt här fram kameran och tar en makrobild där. Och sen tar man upp den på skärmen. Och det där ser ut att vara en vide mattvävare.
Liten mattvävare.
Vide mattvävare.
Vide mattvävare. Det är dagens första spindelfynd. Det kommer att bli många, många fler. Och vi fortsätter att vara kvar här på Alnön och söka spindlar som vi kommer att hamna på det här påslakanet så småningom.
Ja, vad spännande, Ingrid. Oj, vad är det som låter här nu?
Det är kanadagäss som just flyger över oss.
Härligt. Det är vår på Alnön. Jag glömde fråga dig det inledningsvis. Vad är det för väder? Är det kallt och har ni snö? Eller hur ser det ut på backen?
Vi har... Jo, det finns snö, men det är bara snöploppar kvar. Det är kanske 5% av all mark som är täckt med snö. Det är några plusgrader och en fantastisk vårmorgon. Det var lite regnigt i morse, men nu så kommer det bli en helt underbar morgon. Det är jag säker på.
Mm, det är jag också säker på. Och du, Åke tog en bild här. Och vi har ju många bilder på vår hemsida och på sociala medier. Och till exempel Marianne Hull, hon skriver: så många olika spindlar vi har, fräckt, så vackra. Och Sigrid Nilsson skriver: spindlar kan vara mycket vackra men ger mig ändå en ilning längs ryggraden och obehag. Det där kanske är någonting som det kommer komma till också. Ingrid, alltså Ingrid Engstedt Edfast tillsammans med Åke Hedman som är spindelexpert och cellist. Men nu är det dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här: om vintern hänger de i dvala, om sommaren jobbar de med insektsbekämpning. I denna djurgrupp söker vi en specifik art, en tålig med gyllene skimmer som låter höra av sig på 30 kHz. Namnet inleds med det håll en kall vind kan komma ifrån. Och det svar som vi hade tänkt oss är nordfladdermus. Och de som visste det och vinner priser är Boel Deke i Stockholm, Kristina Jorstedt i Uddevalla och Anita Mikko i Boden. Till er skickar vi en röd ståltermos, en benvit tygkasse och ett gulgrönt tygmärke, samtliga märkta med Naturmorgon. Grattis alla tre! Och det är många av er som tycks gilla nordfladdermus och fladdermöss i allmänhet. Så här skriver till exempel Monica Engström: svaret är nordfladdermus. Hade sådana inneboende i köksväggen i stugan utanför Matfors. Små snabba jägare som vi satt ute och beundrade om kvällarna. Och Anders Siljevall gillar också att kolla på dem. Varje vår och sommar förgyller de mina torpkvällar och ibland trotsar jag myggen och går ut och för att bevittna fladdermössens kvällsjakt på nära håll. Och Sebastian Åstrand berättar den här lite närgångna historien. En höstnatt vaknar vi av ett hasande på vårt duntäcke. Vi tände sänglampan och där hasade en fladdermus fram. Lite läskigt men väldigt fantastiskt att ha dem så nära. Vi tog ut den och dagen efter så hängde det 3 fladdermus i vår trapp. Dock vet jag inte vilken typ av fladdermus det var. Och Kerstin Färm Widlund hade nytta för sitt jobb när hon löste frågan. Att lyssnarfrågan gällde en fladdermusart var självklart för mig som jobbat med ultraljud, fosterdiagnostik i 30 år och haft just fladdermus som exempel på ultraljudseffekten på många föreläsningar. Och Bertil Funk tycker att frågan passade mycket bra i tiden, för igår satte jag upp frugans 2 fladdermusholkar här i Piteå, en födelsedagspresent från dottern, hälsa Bertil. Och nu ska vi få veta mer om denna nordiska fladdermus, nordfladdermusen. Och det ska vi få göra med hjälp av den norska biologen och småljusexperten Jeroen van der Kooij, som tycker att nordfladdermusen har ett lite hundliknande ansikte.
Jag tänker att nordfladdermus det är en art som hör till den svenska eller till den skandinaviska sommarnatten. På de ljusa sommarnätterna så ser man väldigt ofta nordfladdermus. Egentligen överallt var man är i varje fall i Norge och Sverige. Mm. Det är en mellanstor art, så det är många arter som är mindre än nordfladdermus. Den liknar lite på en hund om man ser dem på närt håll i ansiktet. Mm-hmm. De är ganska svarta i pelsen eller svarta i hudfärgen.
Just det.
Men så har de dessa hårene på ryggen som har gulbruna spetser, alltså som är egentligen ganska speciellt bland Europas fladdermöss, att det är en art som har färg. Alltså de allra flesta arter är grå, vita eller svarta. Men det är väldigt få som har en gul färg. Mm. Och det är en art som är lugn, och om du blir gott vant, om den känner dig gott, så kan det hända att den sitter in på kroppen och att den, ja det heter på norska, maler som en katt. Vad heter det på svenska?
Ja, den kan spinna, alltså låta lite när spinne. Den har det bra.
Exakt, ja precis. Och så får den en unge i året och... Det som jag har studerat dessa ungarna som har blivit fött i min holk i många år, och jag mäter dem varje natt när mödrarna är på jakt. Och så har jag sett att ungarna blir ju fött blinde och nakna. Och det tar bara 2 veckor. Det är helt extremt. Alltså 2 veckor så kan de flyga här och ser ut som en vuxen. Och där, även om man jämför det med andra däggdjur som sorker och möss, så är det jättesnabbt. Och det är också en tillpassning till korta somrar, väldigt korta nätter om sommaren. Så allt måste gå jättesnabbt. Och nordfladdermöss är den arten i världen som ynglar längst norr. Det är ingen andra arter som klarar det här.
Mm. Då kan vi vara lite glada och tacksamma att det finns en fladdermusart som har vant sig vid vårat nordliga klimat, så att vi också kan få njuta av fladdermöss.
Och ja. Mm. Och det, alltså det finns norrfladdermöss också på kontinenten, men det är det mest i fjällan. Mm. Och de är sällsynta. I Skandinavia och i Finland så är de fortfarande jättevanliga. Mm. Och så är det en god del svenska forskare som har jobbat med nordfladdermöss, och det är definitivt en art som svenska kan vara stolta över. Mm.
Men är det vanligt att man ser den då, när man ser fladdermöss som är ute och jagar i sommarnatten? Vilken skulle du säga är den vanligaste, den som det är störst sannolikhet att det är?
Ja, om man bor längre norr än Göteborg och längre norr än Stockholm, så är det nordfladdermöss som är den mest vanliga arten. Mens längre söder i Skåne och Småland så kan det också vara dvärgpipistrell. Det är också en jättevanlig art. Mm. Men nordfladdermöss är en art som är lite större än en dvärgpipistrell, så man kan också se det på hur ofta den beveger vingarna och hur den ter sig i luften. Det finns ju många folkeäventyr om tomter.
Vad är det nu? Nu förstod jag inte svorskan. Tomtar, alltså sådana här små med mössa som bor i skogen eller på en gård?
Nej. Nej, jag menar äventyrfigur.
Äventyrsfigur?
Ja.
Som heter tomter?
Det heter nisser på norsk. Vad heter det på svenska?
Ja. En tomte. Inte med en liten mössa och...
Ja, ja. Vad kallade du det?
Har en skägg och mössa.
Jo.
Ja, tomte då.
Va? Tomte?
Ja.
Nej, men det jag ville berätta om. Det finns ju massa folkäventyr om nisser och tomter. Att det bor en tomte i varje hus på varje gård. Och vi vet ju att det inte finns tomter. Men om du i nästan varje gård och nästan varje hus så finns det en nordfladdermöss. Så till exempel om man är på fjället och det är en enslig hytte uppe på fjället eller mitt inne i skogen, så är det gärna en fladdermöss som bor där.
Mm.
Och det är gärna en nordfladdermöss.
Mm.
Och nordfladdermöss kan ju bli 20-30 år. Så det är ofta ett individ som känner dig och din familj över många, många år och som känner platsen över många år. Så jag tycker det är lite roligt att man har en parallell med äventyrfigurer.
Just också. Det. Och att det finns små väsen som vi behöver vara snälla mot och ta hand om runt våra gårdar, stugor och hytter.
Mm.
Mm, mm.
Och som hjälper oss med att äta myggor och andra insekter.
Ja, precis. Men du, när du säger att man kan ha en nordfladdermus vid sin stuga, lever de en och en på sommaren?
Alltså, hannarna lever en och en. Och om man kommer lite högt upp i fjället eller längst norr i landet, så är det ofta bara hannar som lever där. För där är det för kallt och för korta sommar som gör att honorna kan få unger. Honorna samlas i kolonier och de tre de behöver värme och mer stabila förhåll.
Det berättade biologen Gion van de Koy för Jenny Berntsson Djurvall. Och jag var bara tvungen att gå in och kolla här på vad Arin säger om tomte på norska sökte jag efter. Då blir tomte julenissen. Ja, roligt där med språkförvecklingen. Men vi hänger kvar vid fladdermössen en stund till. För en av alla som svarade rätt på naturfrågan var Eva Ratsnikiewicz här från Schweiz. Hon skriver: "Hej, vilken härlig fråga. Som frivillig medarbetare inom det lokala fladdermusskyddet i min ort i Schweiz var frågan lätt." Och det där med det lokala fladdermusskyddet i Schweiz blir man ju nyfiken på, så därför ringde jag upp Eva häromdagen för att fråga vad det är och hur det funkar. Eva börjar med att beskriva hur det ser ut utanför fönstret där hon bor i bergsbyn Töstal utanför Zürich. Och det blommade trädet eller busken som hon ser utanför fönstret är en körsbärskornell.
Ja, det jag sitter och tittar ut genom ett fönster här. Jag från mitt köksfönster och då ser jag en blommande kornelkirsche, jag vet inte vad det heter på svenska. Och i morse så hade vi jättestora snöflingor som dalade ner. Det var som man trodde det var jul. Vi har haft vår jättevarmt. Vi har haft 18 grader någon dag och det senaste tiden. Nätterna är kalla, runt nollan.
Mm.
Men när jag tittar ut såg jag en blåmes som åt på en talgboll.
Mm, okej. Okay. Ja, men anledningen till att jag ringt upp dig nu då, Eva, det är ju du skrev i ett brev till oss apropå naturfrågan som vi hade då, som var svaret var nordfladdermus. Och där skrev du att du jobbar med det lokala fladdermusskyddet i Schweiz. Så det där blev jag lite nyfiken på. Vad är det för någonting, det här lokala fladdermusskyddet i Schweiz?
Ja, det är lite roligt. Jag blev tillfrågad på ett årsmöte och det var någon som ville gå en kurs om fladdermus och om fladdermusskydd. Och det tyckte jag jätteroligt. Så för 3,5 år sedan visste jag ingenting om fladdermus. Och sen gick den där kursen och vi fick tenta av det och nu har de släppt loss oss. Det betyder att jag är kontaktperson hos oss i Gemeinde, alltså det motsvarar kanske kommunen, den minsta politiska enheten. Och här gör jag alltså BET, Bildung, A, Artenschutz, T-Schutz, alltså utbildning, artskydd och djurskydd. För man tänker här, alltså skyddet här tänker att om man, om folk känner till fladdermus, alltså vi kallar det för sympativerbung, alltså sympatireklam. Så om folk känner till fladdermus så kommer de automatiskt att skydda dem, för de tycker om dem. Så det går jätte... Mycket går ut på att folk ska tycka om fladdermus eller känna till dem och inte vara rädda. Och, ja.
Men Eva, hur ser situationen ut för fladdermusen i Schweiz? Alltså i Sverige så är ju många arter hotade. Är det likadant i Schweiz?
Ja, det ska jag säga. Jag vet att jag bor... Här har vi ganska mörkt på nätterna. Vi har inga lampor, det är jätteskärligt. Jag ser stjärnhimmeln, tycker det är jättehärligt. Ja, alla är skyddade, alla arter. På den röda listan har vi 4 arter som är livskraftiga. Alltså vi har 30 arter i Schweiz. 7 nära hotad, 7 sårbara, 5 starkt hotade och 3 akut hotade. Så att, och man vet här att förut var det nästan varenda kyrktorn hade vi musöron och långörad fladdermus, och nu är det de flesta kyrkor har inga mer.
Nej. Alltså,
jag tänker ljus för smutsung, eller vad man säger.
Ja, alltså, ljusföroreningar. Ja.
Ljusföroreningar, det är ju ett stort problem också, att man inte har de här korridorerna, de mörka vegetationskorridorerna där fladdermusen kan förflytta sig i.
Så det är ljusföroreningar och brist på gröna korridorer, som vi kallar det här i Sverige, som är största problemet i Schweiz.
Ja,
mörka korridorer.
Ja, och sen är det väl att, ja, också i skogen, gammal skog är också en raritet, även fast vi inte har några kalhyggen här. Det får man inte ha i Sverige eller i Schweiz, utan men det finns väldigt lite gammal träd, de trädlevande arterna. Och det antar jag är i Sverige.
Det jag tänkte precis säga, det låter ungefär som i Sverige. Men du sa, Eva, att det finns 30 fladdermusarter i Schweiz, så det finns ju kanske då ett 10-tal fler än i Sverige. Har du själv någon sån här favoritfladdermus som du gillar att lyssna på eller titta på?
Ja, de som jag kanske tycker bäst om, eller de som är mer kommer i kontakt med, det är väl brun långöra. Jag har hand om ett kvarter eller en koloni uppe i ett kyrktorn här. Och ett annat hus där vi hade, jag tror jag satt och räknat till 24, som är väldigt mycket för en brun långörad fladdermus. Och sen frans fladdermus, det var mitt första uppdrag som jag fick, ta hand om 3 stycken små som hade ramlat ner ur boet. Ja. Det är väl de.
Ja, precis. Men vad är det som lockar dig med fladdermöss? En del tycker de är lite läskiga och sådär, men det uppfattar jag att inte du gör. Men vad är det som är liksom, vad lockar dig med fladdermössen?
Jag vet inte, jag tycker bara de är häftiga. Jag vet inte. Liksom, ut på nätterna. Jag märker, jag tycker om att gå ut på nätterna. Jag är helt ensam där ut med min cykel, och så sticker jag ut 5 på morgonen. Det bäckmörkt, upp ensam i ett kyrktorn. Jag tänker, är jag tokig? Liksom, finns det några spöken i det här? Nej, så sticker jag ut upp där och det var bäckmörkt. Ja, men det är liksom lite jag tycker bara det är fascinerande.
Det berättade alltså Eva Rasnikiewicz här, som jobbar med det lokala fladdermusskyddet i Töstal utanför Zürich i Schweiz. Och nästa timme ska vi prata mer om det som Eva nämnde, nämligen rödlistan. Det har ju kommit en ny sådan, men det blir om en halvtimme eller så. Men nu ska det handla om det här mystiska ljudet. Jannike Simonsson i Stockholm. Det var din man Hampus som hade spelat in det här vid ert sommarhus på Ljusterö i Stockholms skärgård tidigare i mars. Ja, vilket ljud!
Ja, vilket ljud! Det låter så sorgligt. Ett sorgligt ylande i natten. Hampus, han skickade en liten film till mig, för han undrade om jag visste vad det kunde vara för något. Om det var en fågel eller ett rovdjur. Det visste inte jag, så därför kontaktade jag er.
Ja, det gjorde du rätt i. Ja, nej, jag har inte heller en aning. Det låter ju liksom nästan lite spöklikt på något sätt.
Ja, och han tror ju då att det är två djur som kanske kommunicerar med varandra.
Mm.
Vi är ganska nya i området. Vi köpte en liten sommarstuga för nästan 2 år sedan på södra Ljusterö. Och det är, kan det vara 200-300 meter till havet? Det är blandskog, lite kalhygge på ett ställe och mycket fågelliv och djurliv på det stora hela.
Mm.
Så det är fascinerande vad man kan höra om nätterna.
Ja, precis. Och Hampus är tyvärr sjuk, så han kan inte vara med här. Men du är lika insatt, Jannike, i detta. Ja. Och det var ju då, skrev ni, en mulen massnatt fredagskvällen vid 23-tiden. Kolmörkt och lite molnigt var det. Och ja, man undrar ju onekligen, vad är detta för konstigt ljud? Susanne Åkesson, hallå.
Ja, hallå. Hallå.
Hej.
Hej, vad kul att få höra det här nattljudet. Det
känns
nästan lite kusligt det man hör här faktiskt.
Ja, men man undrar, vad är det? Är det en drunknad sjöman som ropar från havets botten eller någonting sånt där? Susanne Åkesson, alltså vår trogna expert, professor i zoekologi vid Lunds universitet. Vi har ju skickat ljudet till dig också, Susanne, och du har lyssnat. Och ja, vad är din analys?
Ja, först tänkte jag faktiskt att det skulle vara kattuggla, för att det här är ju häckningstid för dem. En del kattugglor, i alla fall i södra Sverige, kan ju ha fått unga redan. Men faktum är, när jag lyssnar lite mer noggrant på det här ljudet, så tycker jag egentligen inte att det stämmer. Det stämmer delvis in i ton och sådär på det, men jag tycker att det är så pass liten variation i ljudet. Och min tolkning nu när jag lyssnar på det här, det är snarare att det kan röra sig om ett däggdjur, och jag skulle tro att det skulle kunna vara räv. De har också parningstid så här års och låter väldigt mycket faktiskt.
Det är som en blandning mellan något kacklande och ylande och morrande.
Ja, precis. Och räven har ju en ganska variabel ljudbild för sig. De har ju det här skällande lätet och så, va? Och de är ju, den här tiden när de är liksom i parningstid, så kan de säkert ha rätt mycket ljud för sig. Både för att hävda revir, men också när de interagerar på närmare håll. Både med, mellan hane och hona och mellan hanar, som kanske inte är överens om vilken som ska äga området. Så att min tolkning är att det kanske kan röra sig trots allt om räv.
Jaha.
Har ni sett räv där ute, Jannike?
Nej, jag tror inte att vi har sett någon räv, men jag vet att det finns.
Jag tror att det skulle kunna vara två rävar, möjligen hannar som interagerar med varandra och som så att säga har lite revirstrider eller stridigheter om området och talar om att de har liksom etablerat sig på ett visst ställe. De vandrar ju runt en del och under parningstiden, för att nu är vi ju i mars också när det är parningstid.
Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
Ja.
Så alltså, det är väldigt speciellt med det där skrikande ljudet. Det där.
Så olycklig.
Jag tycker ni ska gå ut och lyssna mera och se om ni hör liksom både kattuggla och räv i området. För att det är väl de som är stalltipsen, men jag lutar mest åt räv när jag hör det här.
Det sa alltså Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet, om det mystiska ljudet på Ljusterö som Jannike Simonsson och hennes man Hampus hade skickat in till naturmorgon@sverigesradio.se. Vi fortsätter lite på temat ljud i mörker, för när mina ulgren en kväll för en liten tid sedan cyklade förbi Fureplatsen i Göteborg i tjänsten, hon jobbar inom hemtjänsten, så hörde hon märkliga ljud. Mina bor själv i ett grannområde så hon visste att det fanns ugglor i området. Så där lät det alltså på Fureplatsen utanför Göteborg. Vi kan återkomma till vad Mina själv berättar om det här i nästa timme. Men nu tillbaka till Alnön utanför Sundsvall, där morgonens fältreporter Ingrid Engstedt Edfast finns. Och Ingrid, vi har ju ställt frågan om helt enkelt om det finns några frågor om spindlar, och vi har fått in massor med frågor. Till exempel så skriver Sigge 7 år, han undrar varför spindlar har 8 ben.
Ja, det är många som undrar över just varför spindlar har 8 ben. Insekter, de har ju 6 ben, men spindlar, de har ju 8 ben och faktiskt 8 ögon också. Och nu har jag turen att vara tillsammans här med Åke Hedman som är spindelexpert och har hållit på med spindlar säkert i 20 år. Så jag ställer frågan, varför behöver spindlar 8 ben?
8 ben ger maximal manövrerbarhet och rörlighet i terrängen. Om man tänker på vargspindlarna som springer på backen. De rör sig jättesnabbt över olika hinder och så. Och tittar man på till exempel en vanlig korsspindel som spinner sina nät, så hänger de där trådarna och så ska de ha ett benpar som placerar tråden och fäster och så. När de har fångat ett byte så ska de spinna in det i tråden då. Så att då är det en fördel att ha många ben för att kunna utföra arbete samtidigt som man har balans och grepp och så.
Och så har jag förstått att det kan vara bra att ha ett 8 ben om man råkar förlora något ben, om det är någon som tänker äta upp ben eller att man fastnar, för då kan spindlarna tappa ett ben.
Ja, men precis, och tappar de ett eller två eller tre så kan de fortfarande röra sig ganska bra. Jag har sett spindlar som haft 2 ben kvar och rört sig.
Och det är också så att det växer ut nya ben.
Ja, det kan faktiskt göra det, och då blir de oftast underutvecklade och lite kortare, smalare.
Men spindlar behöver 8 ben, de behöver också 8 ögon. Och när vi ändå är inne i det här med spindelanatomi, de är lite annorlunda, för att de har en framkropp, där sitter benen. Sen har de en bakkropp och där samlar de allting annat de kan behöva.
Ja, de har ju precis som vi massa organ. De har hjärna, de har mage, de har hjärta och så. Hjärnan sitter längst fram i framkroppen och den är jätteliten. Men den kan ju utföra som sagt mycket saker.
Synkronisera 8 ögon till exempel. I bakkroppen sitter hjärta och mage och lite annat som man kan behöva. Och en del spindlar är ju väldigt små. De är ju bara en millimeter stora.
Ja, jag tror det minsta är knappt en millimeter som vi har i Sverige.
Men du, vi är ju här på Alnön och vi ska faktiskt försöka hitta några spindlar här i mossen. Och eftersom nu Alnön är ju ett naturreservat, så har vi faktiskt fått lov från länsstyrelsen att lätta lite grann på mossen och skaka ut det på det här påslakanet som du har med. Ska vi se om vi hittar några?
Då tar vi, greppa lite grann här, tar upp en.
Det är lite blöt vitmossa och gamla löv.
Och sen vänder vi den upp och ner, den här lilla kakan här, och så skakar vi lite grann. Ska vi se om vi kan få ut dem som gömmer sig inne. Så, och sen lägger vi tillbaks mossan där den var.
Ja, sen syns det faktiskt inte att vi har varit och tagit lite grann
så
under.
Så, perfekt. Då ska vi se om vi har någon liv här i.
Det är väldigt mycket barr, och så rör vi lite grann här.
Ja, där har vi en.
Oj, den var liten.
Där är en dvärgspindel. Och där har vi en till. Och den där tror jag ser ut. Jag tar snabbt en bild där, ska vi se. Och
tittar vi på.
Det är så, du behöver inte löp och så, utan du tar bilder med din makro.
Nej, man kommer väldigt långt med att bara ta bild om man har bra makroutrustning. Och här ser jag då att det är en dvärgspindel som heter skogstrollspindel.
Det var ett vackert namn.
Ja, jättefint. Och det här är en hanne som är adult. Den är alltså könsmogen, den är vuxen. Och det är en jättevanlig art. Den finns från Mälaren, så är den jättevanlig ända upp till Tornelappmark.
Och att man ser att den hanner, har jag förstått att de har små boxningshandskar nästan på de här.
Ja, precis. Framme vid huvudet så har de, det ser ut som två mindre ben. Och längst ut på dem så sitter det pedipalper, heter det. Och de ser ut nästan som boxningshandskar. Och där sitter hanens könsorgan.
Ja, och de är pyttesmå. Men de som vill titta närmare på spindlar, som sagt, du har lagt ut en massa fina bilder på vår webb. Men det här som du och jag håller på med nu då, sitter här och tittar efter spindlar. Det är ju väldigt många människor som tycker att de inte skulle vilja byta plats med oss just nu, för de tycker spindlar, det är väl lite sådär. Möter du det ofta när du berättar om ditt stora intresse?
Ja, absolut. Det är många, men hur kan du tycka om spindlar så där och så? Ja, men när man kommer om in på livet och så, oj, där är en vargspindel. Som, ja. Så öppnas det en ny värld när man liksom förstår hur de lever. Och det finns ju inga spindlar som är direkt farliga för oss i Sverige, som är giftiga och så vi behöver inte vara rädda av den anledningen. Utan jag tror att det är mer av det här, de har åtta ögon, de har åtta ben. Det är för mycket, man tappar kontrollen, man känner sig, det är utanför kontroll, komfortzonen, säger man. Mm. Plus tror jag också att vi uppfostras omedvetet att det är läskigt med spindlar.
Men det är ju inte speciellt läskigt, och det är väldigt spännande här. Och speciellt när man har en kamera så man ser hur de ser ut. Hur de faktiskt nästan tittar på en. Men vi har fått en fråga om en person, ska vi säga här, från Kristina Hallbäck i Storvreta, som säger att när hon går i skogen så vill ju inte hon skada vare sig spindlar eller spindelnät. Men om man nu råkar riva ner ett spindelnät, har man förstört livet för spindeln som bor där då?
Nej, det har man absolut inte. Om vi tar till exempel korsspindeln, som de flesta känner igen, som spinner de här vackra hjulformade näten. Där kan man säga att de spinner ett nytt nät varje kväll. När det börjar skymma, då kommer de ut och är nätet först. Det är ju väldigt vanligt att det blåser sönder eller så har fågel flygit igenom det. Och så att utgångsläget för dem, det är ny dag, nytt nät.
Så man behöver inte ha något
dåligt
samvete?
Men jag är ju själv så när jag är ute och plockar bär på en myre, så jag försöker undvika att gå igenom näten.
Mm. Du, vi såg en vargspindel här, till skillnad från de här små dvärgspindlarna så såg ju vargspindeln väldigt stor ut.
Ja, det finns ju arter som är betydligt större än den där. Men de är ju som sagt var de bäst terränggående. De är ju anpassade för att kunna röra sig snabbt och bra i all sorts terräng. Och till skillnad mot andra spindlar som spinner nät för att fånga, så de bara springer på bytena. De krånglar inte till det. Mm.
Det är därför de heter vargspindel, alltså pang på.
Ja, ja, men precis. Men de jagar inte flock, utan det är individer bara som jagar ensamma.
Mm. Ska vi försöka leta rätt på den där vargspindeln, vart den tog vägen?
Den har sprungit
iväg.
Men vi har, ska se här, där har vi en annan. Och vi tar en snabb bild på den också, så ser vi.
Vad kan det vara för någonting?
Och det är också en jättevanlig spindel i mossa, och den heter gömslespindel, och den finns i hela Sverige.
Och det finns ungefär 755 spindelarter, så det finns en del att hitta.
Ja, men precis. Det är det som jag tycker är så bra med just spindlar, att det är en lagom stor grupp. Det är inte för många och det är inte för små, utan det, börjar man med det här intresset så finns det alltid nya arter att upptäcka.
Om en utter kom till Naturhistoriska riksmuseet på 1980-talet så blev det stor uppståndelse. Stora delar av personalen kom och tittade. Nu kommer det så mycket uttrar för obduktion till Naturhistoriska riksmuseet att djuren inte längre får plats i frysarna. Idag berättar vi en framgångssaga om en arts återkomst. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi berätta historien om uttern som var på gränsen till utrotning från landet på 1970-talet. Men som tack vare hårt miljö- och naturvårdsarbete har återhämtat sig och lämnar den här veckan den så kallade rödlistan. Däremot är det tyvärr många andra arter som har kommit in på den nya rödlistan som presenterades i veckan. Vi ska kolla lite närmare på det här. Men vi ska också sjunga ojämnhetens lov. Karin Gyllenklev jämför den släta kontorsytan inomhus med den ojämna naturytan utomhus.
Utanför kryper och kränger livet i alla sina skrovliga, sirliga, spretiga, sträva, böljande, fluffiga former. Till och med luften lever där.
Kråkvinkeln hör du i slutet av programmet. Men först den här timmen, fältreporter Ingrid Engstedt Edfast tillsammans med sin gäst Åke Hedman som är spindelexpert på Artdata och med i Artdatabankens expertkommitté. Ingrid, du är utanför Alnön på Sundsvall för att kolla efter spindlar. Det känns lite märkligt att kolla efter spindlar när det fortfarande finns snö kvar i skogen, eller? Jag minns det med där.
Ja, nu hör jag det, Joakim. Du försvann där ett tag.
Ja, hallå. Hej, Ingrid. Ingrid Engstedt Edfast, alltså morgonens fältreporter på Alnön utanför Sundsvall. På ett känt fågelområde. Vi hör ju härlig fågelsång bakom dig, Ingrid. Men det är alltså spindlar som gäller den här morgonen.
Ja, det är spindlar. Och jag är här tillsammans med Åke Hedman som är spindelexpert. Och också spela cello. Och igår kväll då satt Åke i svart kostym och spelade cello hos kammarorkestern i Sundsvall. Idag så ligger vi på alla fyra och söker spindlar under en gran. Men vi berättade förut att det finns en koppling mellan cellospel och spindlar. Är något oväntat. Hur hänger det här ihop?
Jo, i Japan så är det forskare som har gjort fiolsträngar av spindeltråd. Och det krävdes såklart jättemånga spindlar, 300 stycken och tusentals trådar då för att göra strängarna. Men det är ju intressant för mig då. I en framtid så tror jag säkert att de kommer att kunna producera strängar med spindeltråd som ekonomiskt möjligt.
Skulle du kunna tänka dig spela cello på en cello med spindeltrådsträngar?
Ja, absolut. Bara de låter tillräckligt bra. För jag kan tänka mig att de kommer att hålla mycket längre än traditionella strängar.
Så nu vet ni i alla fall kopplingen mellan cellospel och spindlar. Men just nu är det spindlar vi ska koncentrera oss på. Och du har brett ut ditt gulvita lakan här under en gran, och anledningen att man breder ut ett lakan är att det är väldigt tättvävt så att man kan fånga upp allting och det blir inte heller så fuktigt. Vad är det du ska göra nu?
Nu tar vi och skakar grenar på en gran, och jag älskar granar som är storvuxna och yviga så att grangrenarna ligger mot marken. Mm. För kontakten med marken gör att det kommer både granlevande och marklevande spindlar. Det. Så då tar man och lyfter ovanför lakanet och så skakar vi lite grann. Så. Sådär.
Nu kommer det en hel del barr här. Oj.
Och det är många, många spindlar här. Ska vi se, tar vi en. Den där ser intressant ut.
Jag hinner knappt se här, men det rör sig i alla fall bland barren.
Det är det där när man håller på med det här så utvecklar man ett sinne för att se det lilla. Och där kommer den upp och det där ser ut som en skogskaparspindel.
Mm-hmm.
En liten färggrann historia. Det finns två arter i Sverige, sumpkaparspindel och skogskaparspindel. Och där har vi en annan. Och den...
Det finns hur mycket spindlar som helst som har ramlat ner här från trädet. Och de här spindlarna har alltså då överlevt under vintern. Men lite tidigare så var vi tittade på äggkapslar som var på en trädrot. Det betyder också att det, en del ägg överlever under
vintern. Ja, men precis. Antingen så övervintrar de som unga eller vuxna. Eller då som ägg. Så att de kläcks på våren. Så att det finns ju båda de stadierna.
Mm. Jag tänkte att vi skulle fortsätta att titta här på spindlarna. Det finns ju också en del spindlar som har ögon som faktiskt tittar på en. Du visade mig igår en hoppspindel som vi tittade på då. Och det är två stora ögon. Berätta, hur funkar det?
Ja, men precis. Familjen hoppspindlar, de har av de åtta ögonen så är det två ögon som är kraftigt förstorade. Och de sitter helt parallellt framåtriktade. Så att de ser ut som en uggla nästan när man tittar på dem. Och de ser extremt bra och använder synen för att jaga, lokalisera bytet. Så kan de bedöma avståndet då genom att de ser tredimensionellt. Så att när bytet är inom räckhåll, då hoppar de på bytet. Och de kan ju också, de hoppar ju eftersom de heter hoppspindlar. Så när de sitter längst ut på en gren så tittar de runt och var kan jag hoppa någonstans? Och sen, ja, dit. Och så hoppar de. Och de, ja, de kan ju hoppa en decimeter, en och en halv.
Och när vi tittade på den här hoppspindeln i din kamera så fick man verkligen känslan av att den stirrade på mig.
Ja, absolut. De tittar på en. Och det är lite otäckt för det känns nästan som att man får kontakt. Att det, jag ser den och den ser mig. Att liksom det blir någon slags kommunikation där. Mm.
Men du, vi ska lite grann hinna prata om... Det finns ju en del spindlar som är inomhus också, de här inomhusspindlarna. Vad är det som skiljer inomhusspindlar och utomhusspindlar? Och hittar man en spindel inomhus, ska man bära ut den då?
Ja, det finns ju två sorters spindlar. Dels de som bara lever inomhus och sen finns det de som man hittar både inomhus och utomhus. Så att de arter som... Ja, lever både inomhus och utomhus, de kan man ju släppa ut. Men om man tar de mindre husspindeln till exempel eller källarspindeln så det är präglade inomhusarter. Så de kanske inte överlever om man släpper ut dem.
Mm. Men man behöver egentligen inte vara rädd för någon spindel för att det finns inga riktigt giftiga spindlar i Sverige.
Nej, inte som... Ja, den som är giftigast, den... blir som ett getingstick kan man säga.
Mm. Men de är inte så myggor, de attackerar inte utan
nej.
De blir...
Och den lever i kärr nere i Småland, Öland och Gotland så att risken att man ska bli biten av det är ganska liten.
Mm. Så att hittar man spindlar där inomhus då behöver man kan låta dem vara kvar helt enkelt.
Ja då. Och de fyller sin funktion att hålla rent efter andra insekter, silverfiskar och annat smått.
Mm. Ja, vi har fått en hel del frågor just då om hur man ska, vad man ska göra med spindlar som lever inomhus. Men låt dem vara kvar bara.
Ja,
så.
Absolut.
Mm. Alldeles innan vi lämnar över härifrån Alnön, har du sett någonting mer som kryper omkring här? Under granen.
Det var en... Där var det en... Det ser ut som en kardarspindel. Och
där är en stor.
Där har vi en lite större. Och det där är en...
Ja, ni hör. Vi har hur mycket som helst att titta på här på Alnön. Det kryllar och kryper på Åkes påslakan här. Och vi kommer tillbaka strax och då ska vi prata om rödlistade spindlar.
Ja, men det ska vi göra. Och häftigt att det är så mycket spindlar igång så här tidigt på säsongen. Jättekul! Ingrid Engstedt Edfast tillsammans med Åke Hedman som är spindelexpert och med i Artdatabankens expertkommitté för spindeldjur som vi kommer att höra mer om, som Ingrid sa, om en liten stund. Men förra timmen så pratade vi lite om katt flyttugglor som är aktiva så här års. Och det där var något som Mina Ulgren blev vassa en kväll för en liten tid sedan. Hon cyklade förbi Fureplatsen i Göteborg i tjänsten. Hon jobbar inom hemtjänsten, så då hörde hon märkliga ljud. Mina bor själv i ett grannområde, så hon visste att det fanns ugglor i området.
Så jag stannade ju min cykel och tittade runt lite, och så såg jag i halvmörkret hur det satt en liten uggla på en gren och ropade. Och lite högre upp så såg man att det satt en större uggla som förmodligen var en av föräldrarna. Så jag tänkte, jag ställer mig här och filmar, och det kanske inte blir så bra eftersom det är mörkt, men jag tänkte jag provar ändå. Och plötsligt så flyger den här uggleföräldern ner till sitt barn och matar den, och den ropar ju och tjoar och var väl jättenöjd där. Och det roliga var sen när ugglan, mamman eller pappan, lämnade ugglan och satte sig, eller bebisen, på en annan trädgren, så lyser ju ögonen riktigt häftigt. Så det var lite spökligt samtidigt här i mörkret. Jo, det är ju så här att det är boende som berättade i början där. När jag hade ju aldrig sett en uggla i hela mitt liv i verkligheten. Så när jag fick höra det berättas om det här då, så gick man ju dit varje vår och höll lite koll.
Så från att du, som du sa då, inte har sett en livslevande uggla under hela ditt liv, så har du nästan blivit en ugglefantast nu då?
Ja, verkligen. Det, jag älskar det. Alltså, jag tycker det är så mysigt.
Mina Ulgren från Guldheden i Göteborg, som filmat ugglorna på Fureplatsen i Göteborg. Men nu en solskenshistoria om ett fiskälskande däggdjur, nämligen uttern. För det har gått bra för uttern de senaste decennierna. Så bra att den i dagarna flyttades bort från rödlistan över hotade arter. Ökningen märks mycket väl på Naturhistoriska riksmuseet, där forskaren Anna Ros undersöker de döda uttrarna som kommer till museet. Frysarna är proppfulla på gott och ont. Naturmorgons Mats Ottosson tog med Anna Ros till Dalälvens strand för ett par veckor sedan för att om möjligt få syn på en levande utter.
Ja, vad tror ni?
Ja, nu ska vi se. Ska vi
testa här? Ja, man kommer ju väldigt nära vattnet i alla fall.
Här i Gysinge bildar Dalälvens brusande forsar gräns mellan Uppland och Gästrikland. Vintern sjunger på sista versen den här dagen och solen skiner. Inte bara över den här omvittnat goda utterlokalen, utan också över uttern som art. När den nya rödlistan presenterades häromdagen blev det offentligt att arten flyttats från kategorin nära hotad till livskraftig.
Det är en solskenshistoria faktiskt.
Anna Ros såg utter flera gånger vid ett Gysingebesök tidigare i vintras, när det här var ett av få eldpartier som gick öppna. Men sen dess har våren jobbat på ordentligt, och de här vattenälskande fisk- och kräftmumsande däggdjuren har fått mycket större isfria områden till sitt förfogande. Chansen att se dem just här, stickandes upp huvudet ur vattnet eller lunkandes över den snötäckta isen, har därmed minskat.
Är uttrar skygga generellt, skulle du säga?
Inte så skygga som man tror faktiskt. För de finns ju i stora städer, som till och med Stockholm har ju en egen utter, och Uppsala och in i Norrtälje. Men det är klart att de håller sig på sin vakt. De är säkert tryggare i vattnet än på land.
Men menar du, har ägnat dig åt utter i decennier och du har inte sett jättemånga vilda uttrar ändå?
Nej, det har jag inte. Det är några gånger jag har sett de vilda.
Ja. Ja, men de är ganska bra på att inte visa sig också.
Ja, det är de.
I snart 4 decennier har biologen Anna Ros studerat hur däggdjur som tumlare, sälar och uttrar mår. Vid det här laget har hon haft mer än 2000 uttrar på sitt obduktionsbord på Naturhistoriska riksmuseet. Det är alltså svårt att tänka sig någon som är bättre lämpad att rekapitulera utterns framgångssaga. Och varför inte ta avstamp 38 år tillbaka i tiden, när Anna Ros började jobba på museet?
1988 fick vi inte in en enda utter till museet. Man ska ju skicka in döda uttrar till oss, det är ju statens vilt, men 88 fick vi inte in någon utter alls. Men året efter så fick vi in en utter. Och det var ju så att hela enheten gick ut för att titta på den där uttern, och det var jätteovanligt.
1988, det var ju året när säldöd blev en valfråga. Bara vårt tredje havsörnspar i Östersjön lyckades producera någon unge på den tiden. Och av utterstammen fanns bara spillror kvar. I norra Sverige, i Uppland och Sörmland och på småländska höglandet.
Och varför var det så illa ställt med uttern då?
Man kan sammanfatta väldigt kort, det var ju miljögifter, framförallt PCB. Som låg bakom så att utterns reproduktion blev störd. De är känsliga för PCB så de föddes inga ungar. Men man har räknat med att det fanns några hundra uttrar, så det är inte mycket alls.
Och vad var det som gjorde att det vände sen? För det har det ju verkligen gjort.
Det har verkligen vänt, både för sälarna och havsörnen och uttrarna. Och det var att man förbjöd PCB och DDT i mitten på 70-talet. Och sen tog det 15-20 år innan vi kunde se att de här arterna återhämtade sig och började öka igen. Så det gick att göra någonting, men det tog lite tid.
Idag har halten av PCB i svenska uttrar sjunkit kraftigt. Och det finns utter i nästan alla lämpliga miljöer i landet igen. Även längs kusterna där de länge var försvunna helt. Den kraftiga uppgången märks tydligt på Anna Ros arbetsplats. Att uttern räknas till statens vilt betyder alltså att den som hittar till exempel en trafikdöd utter är skyldig att kontakta polisen som ser till att djuret skickas till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Det är förstås olyckligt att uttrar blir påkörda och dör, men det för i alla fall det positiva med sig att Anna Ros och hennes kollegor får ett slags indirekt mått på utterns uppgång. Ta förra årets totalsiffra till exempel.
Då var det 301 uttrar.
På ett enda år på som kom
år.
Till er.
Ja.
Att jämföra alltså med noll uttrar 1988 och en 1989. Inflödet av uttrar ger Anna Ros en möjlighet att se vad som pågår i våra vattendrag. Inte minst vilka ämnen vi människor släpper ut där. Och även om kurvorna för PCB och DDT pekar åt rätt håll, neråt alltså, så finns det annat som oroar.
Till exempel kan jag nämna att samtliga uttrar vi analyserat för läkemedel har läkemedel i sig. I snitt några stycken, upp till 15 olika läkemedel. De har PFAS som man har pratat mycket om, rätt höga halter också.
Väldigt långlivade kemikalier.
Väldigt långa evighetskemikalier. Mm. Inte alla uttrar har höga halter, men en del har väldigt höga halter. Så det vi har gjort är att vi har lagt ett nät av uttrar kan man säga, över Sverige. Och sen analyserar för olika miljögifter. Och då ser man var någonstans finns det höga halter.
Så ni kan via uttrarna hitta utsläppskällor som man knappt ens har koll på?
Ja, precis. Och det man gör då att man hittar en utter med hög halt PFAS till exempel. Då kan länsstyrelsen gå runt och ta in fisk från områden runt den här döda uttern. Och då kan de se var någonstans det är förorenat. Så de visar vägen kan man säga.
Men att det kommer in så många uttrar numera till Naturhistoriska riksmuseet, det klargör också bristerna i systemet, menar Anna Ros.
Ja, nu har vi väldigt många uttrar i frysarna. Och det är ju ett tecken på att stammen ökar, så det är ju något positivt. Men personalstyrkan har ju inte ökat i samma omfattning som uttrarna, så att det är svårt att hinna med alla.
Uttern är inte en del av den statliga miljöövervakningen, så det finns ingen långsiktig finansiering av analyser av till exempel miljögifter. Det enda som det finns löpande anslag till det är att spara prover för framtiden från 80 uttrar per år i den så kallade miljöprovbanken. Men även där finns det ett akut problem.
Och det är att vår miljöprovbank är full. Just nu har vi en container som ska ta hand om årets skörd. Mm. Så det är platsbrist i den frysen också. Så att vi kan inte tyvärr provta alla uttrar. Men vi tittar på allihopa nu och tittar på reproduktion och följer hälsan och så. Men vi kan inte ta prover på alla tyvärr.
Uttern är ett morddjur. Den är släkt med järv och grävling alltså. Men den är i väldigt hög grad anpassad till ett liv i vattnet. Fötterna är stora och simhudsförsedda till exempel. Pälsen är vattenavstötande och de små öronen kan stängas när uttern dyker. Och så har den lustigt något slags morrhår på armbågarna som hjälper den att hitta byten i vattnet. Uttern har en hög ämnesomsättning, den äter alltså mycket och bajsar 30 gånger per dygn i snitt. Det brukar ju sägas att spillningen doftar viol, men ingen utterkännare jag talat med har någonsin hållit med om det särskilt mycket. Snarare kanske en mustig blandning av hö, grönt te, vått ylle och lite fisk. Men vad man än föredrar för liknelse så är det i alla fall så att utterns spillning inte alls luktar så illa som man skulle kunna tro att den skulle göra. Allt det här är ju välkända fakta om uttern. Till dem kan man lägga en del inblickar som studierna av de förolyckade uttrarna på Naturhistoriska riksmuseet gett i uttrarnas biologi. Som att honorna kan få ungar året runt. Vidare att det i maginnehållet ibland dyker upp oväntade byten, som till exempel snok. Och att de svenska uttrarna, förmodligen på grund av att klimatet blir allt varmare, successivt blir större och större.
Och de största uttrarna är i södra Sverige.
På vilket sätt är det kopplat till varmare klimat?
Jo, för då, vi har fått data från SMHI där man har tittat på när isen lägger sig och när isen spricker upp. Och det har ju, ja, det har ju ändrats nu de sista 40-50 åren.
Så jaktsäsongen är längre?
Ja, precis.
Så kan man säga. Så det har ju, den rikliga tillgången på föda.
Ja, det har ju, så att de har blivit större. Och ja, alla de uttrar som väger 10 kilo eller mer, det är ju väldigt stort. De kommer från efter millenniumskiftet. Hamnar då. Honorna blir inte lika stora.
Och det märker du förstås när du får in dem och lägger upp dem på ditt bord. Att oj, vilken kluns.
Ja, verkligen. Jag blir förvånad för den slår ju rekord liksom lite då och då. Man tycker att det här är nog den största uttern jag någonsin sett. Och så går det med månader så kommer in en till som är ännu större.
Och vad toppar de på? En riktigt 12 stor hane.
12,5 har vi en på.
Men nu när uttern flyttas till kategorin livskraftig och faran ser ut att vara över, kan man släppa det här med provtagning och övervakning nu?
Ja, så det finns de som tänker att nu har vi räddat uttern, så varför ska vi fortsätta med det? Men för det första så är det ju väldigt bra miljöindikator, och den har ju använts av flera länsstyrelser och av mig själv också, som visar på miljösituationen i det område där den lever. Så den är en bra miljöindikator som man skulle kunna använda jämte miljöövervakningen i stort. Men det finns ju inga medel för det tyvärr. Nu har jag en student från Cardiff som är volontär här ett år och jobbar och hjälper mig med det. Men det är inte hållbart i längden tyvärr. Och sen tänker jag, okej, det går bra för uttern nu, det är helt klart. Och de flesta uttrarna är friska och god hälsa, men är det ett nytt miljögift på gång som de är känsliga för, då kan det vända väldigt snabbt. Och då är det synd om man inte sparar prover från nu då för att kunna ha jämföra med. Och sen som sagt, se på miljösituationen, för det händer ju hela tiden att det kommer upp nya miljögifter. Då är det bra att ha prover på många uttrar, för det är nu som man kan faktiskt göra någonting med uttrar i och med att vi har så många uttrar per år. Tidigare när vi fick då på 80-talet, vi fick in 26 stycken, då kan man inte riktigt göra.
Det går inte att forska på
det. Nej, det går inte att forska på det. Men det är nu man kan forska på det. Men det är nu som det inte finns liksom medel för och intresse från myndigheterna. För att nu har vi ju som sagt räddat uttern. Så vem bryr sig om en utter?
Det sa Anna Ros på Naturhistoriska riksmuseet och reporter var ju Mats Ottosson. Ja, efter decennier på rödlistan i kategorierna sårbar och nära hotad blev det alltså häromdagen officiellt att uttern i den nya rödlistan klassas som livskraftig. Men dessvärre är det också en hel del arter som har kommit in på den nya rödlistan. Totalt är 23% av de drygt 23 000 bedömda arterna nu rödlistade, vilket är en högre andel än tidigare. Igenväxning av öppna marker och olika effekter av skogsbruk är de viktigaste orsakerna till att arter på land blir rödlistade, skriver Artdatabanken på SLU som gör listan. Men hur ska vi då förstå den här listan? Vad innebär den? Och hur ska vi använda den? Sara Sällström på Vetenskapsradion har den här veckan bevakat den nya rödlistan. God morgon, Sara.
God morgon.
God morgon, god morgon. I Stadsskogen i Uppsala, va?
Ja, jag tog en liten morgonpromenad här i den här fina lilla skogen vi har i stan just. Nästan precis grannen med stan.
Mm. Vad är det för morgon?
Ja, det håller precis på att mulna igen lite här, så det var nog mer fart på alla bofinkar och talgoxar förut. Men det känns ju fortfarande att det är så här vår i luften. Och vi har en del hassel i den här skogen och man ser riktigt hur de dignar med hängen just nu. Det är som att så här, små ljusgröna piprensare hänger
just det.
Överallt,
ja, precis, i skogen. Jag har en liten enveten talgoxa där bakom det också. Men du, Sara...
Ja, den ger inte upp.
Den är inte upp i första taget. Du har ju som sagt rapporterat om rödlistan den här veckan. Men om vi liksom bara börjar från början då. Vad är den här rödlistan som alla pratar om?
Man kan säga att det är lite som ett bokslut som man gör över naturen, som man gör vart femte år, och nu har det kommit en ny dag. Och då samlar man all den kunskap man har om så många arter som möjligt för att ta reda på hur det går för olika växter och svampar och djur. Har de ökat? Har de minskat? Var finns de rent geografiskt i landet och allt sånt där? Och det här blir ju en väldigt bra hjälp förstås när man ska prioritera naturvårdsåtgärder, eftersom man får reda på vilka det kanske går sämre för och vilka det går bättre för. Mm. Och om det går bra, då får en art den här etiketten livskraftig. Mm. Och då brukar man säga också att då är den arten inte rödlistad. Men om det går dåligt eller om det börjar gå sämre för en art, då finns det alla de här olika kategorierna som du nämnde några av tidigare, som berättar hur allvarligt hotet mot den här arten är. Och då, om den hamnar på någon av de kategorierna, då säger man att arterna blir rödlistade, om de är starkt hotade eller sårbara eller nära hotade eller sådär.
Mm, precis, det finns liksom olika kategorier därför det är hotade, precis som du säger. Men om vi då börjar med uttern som vi hörde här, alltså det var ju faktiskt en art då som det har gått bra under den senaste tiden och då åker ut från rödlistan, om man säger, den är inte hotad längre. Finns det fler sådana exempel som, där man har lyckats rädda en art på så sätt, alltså att den går från hotad till inte hotad?
Det gör det faktiskt. Även havsörnen har precis som uttern lämnat listan och då blir den då livskraftig. Och det är lite samma historia där med de här miljögifterna på 1960- och 70-talet som den drabbades hårt av. Den fick problem också med sin fortplantning, äggen kläcktes inte. Men sen så förbjöd man ju miljögifter många och man har också arbetat ganska aktivt med att skydda bon och stödutfodra havsörnsungarna och sådär. Så nu finns det faktiskt 1400 par i Sverige. Så då behöver inte den vara rödlistan längre. Mm. Så det är positivt.
Mm. Finns det fler sådana exempel som det har gått bra för?
Ja, vi kollar lite i växtvärlden. Då finns det en liten gul blomma som växer på myrar som heter myrbräcka. Mm. Och den här gillar ju såklart då att det är blött. Men eftersom man har dikat ut väldigt många myrar i landet, eller man höll på med det tidigare väldigt mycket för att få torrare mark och så ja, då minskade den väldigt mycket och blev hotad. Men nu har den återhämtat sig på flera myrar i norr och man har också restaurerat myrar och det har gett resultat. Den har kommit tillbaka och lämnat listan. Och framförallt så är det en myr i Västerbotten som heter Blomstermyran som har väldigt mycket myrbräcka. Mm. Så den kan vi fira med en tårta för också.
Ja, den vill man ju åka upp och titta på. Men sen är det ju tyvärr så också då, Sara, att det är flera arter då som har kommit in också på den här nya rödlistan som presenterades den här veckan.
Ja, men precis. Det är ju ändå så att det är lättare att hitta de här som har kommit in på listan eller också de som har flyttats till en mer allvarlig hotkategori. För det är också någonting som händer ofta. Mm. Tyvärr är det vanligare. Och jag har gett till lite när den här listan kom för att det är flera vanliga matfiskar som nu kommer in på listan som nära hotade. Mm. Som har varit livskraftiga förut. Och då pratar vi sill, lax och öring till exempel.
När du säger sill, är det också då strömming alltså på, i Östersjön?
Ja, det är både i Västerhavet och i Östersjön, så det är sillen som helhet. Och det listan säger är ju att det är en långvarig minskning för att man har fiskat för mycket på de här arterna. Och sen är det klart att för de vandrande fiskarna, lax till exempel, då har man ju också vandringshinder i olika vattendrag som ställer till det.
Okej. Så alltså, precis som du sa då, det är ett slags bokslut och då kan man använda den här listan då, myndigheter, länsstyrelser till exempel, Naturvårdsverket, för att alltså, sätta söka ljuset på de arterna som det går dåligt för, och så gör man åtgärder och förhoppningsvis då så blir det som för uttern att de liksom halkar ur listan på ett annat ställe lite senare sen efter en tid då.
Ja, men precis. Och de som har, det är ju SLU Artdatabanken som jobbar med att ta fram den här listan, och de kommer nu att ha kontakt med myndigheterna och gå igenom hur det ser ut för de här olika arterna. Så det finns ju en plan framåt i alla fall.
Precis. Sen har vi ju en djurgrupp som vi pratar mycket om den här morgonen, Sara, nämligen spindeldjuren. Kan du säga någonting om hur ser det ut där?
Det är ju en av de här... Det finns ju ganska många grupper som man inte vet har lika bra koll på som just kanske däggdjur och fåglar som är väldigt väl följda och många blommor också. Men man har lärt sig mer om spindeldjuren till den här listan jämfört med förra listan. Och en sak som man ser då är att det går lite sämre för spindlar i fjällvärlden. Och det är precis som om många andra fjällarter, att det är klimatförändringarna här som börjar märkas att man... De trängs undan helt enkelt, alla de här lite kallgillande arterna som bor i fjällen.
Vi kan väl göra så här, Sara. Vi har ju faktiskt en spindelexpert med oss och som dessutom sitter med i Artdatabankens expertkommitté för just spindeldjur, Åke Hedman. Åke, jag vet inte om du har lyssnat här på Sara.
Jajamän.
Ja, vad säger du? Hur ser det ut för spindeldjuren? För du har suttit med i den här kommittén som har tagit fram de här hotade spindelarterna då.
Ja, men precis. Vi har ju reviderat listan nu då. Och det är nästan 40 arter som har tillkommit i år. 4 arter har vi lyft bort. Och det är som... sagt då, mycket fjällarter som vi har placerat i olika kategorier. Mycket NT. Och sen är det också vissa arter som strandlevande. Det är ju mycket igenväxning som bidrar då till minskning av populationer av olika arter. Och även då betesmark och sånt. Så att det är dels längst i norr fjällarter och sen är det igenväxning. Bara här på Stornäset märker jag de senaste 30 åren som jag har varit här hur sandytorna har minskat vid stranden på grund av igenväxning.
Och det påverkar i sin tur då spindlarna?
Ja, vissa arter då som blir för igenväxt då flyttar de på sig eller försvinner.
Okej. Ja, tusen tack Sara Sällström på Vetenskapsradion för den här uppdateringen av rödlistan. Och Åke och Ingrid Engstedt Edfast, då får ni väl fortsätta med spindeldjuren där på Alnön utanför Sundsvall.
Ja, men absolut. Vi sitter här vid det här Åkes gula lakan här och vi hittade roliga spindlar måste jag säga. Vi hittade en piratstrand, piratspindel. Och den här strandpiratspindeln hade faktiskt bara 7 ben, dock inget träben. Men det var en sprätt av den här spindeln.
Ja, det är en vargspindel då. Och ja, det är inget speciellt med den egentligen annat än att den är kanske mindre vanlig än andra arter.
Och den hade förlorat ett ben.
Den hade förlorat ett ben av någon anledning.
Men vi hittade också du hittade också en rolig spindel som heter presentspindel. Berätta hur, ja, lite rosaktig, lite väldigt vacker.
Ja, den är speciell för hanen, han har ett litet knep när han vill fortplanta sig. Han fångar ett byte och så spinnar han in det och sen uppvaktar han honan med det här bytet då, som är fria gåva eller present då. Och är hon hungrig och nappar på bytet då börjar hon äta på det och då passar han på att para sig med henne.
Han har sin egen taktik.
Jajamän.
Du, vi ska lite grann återvända det här med rödlistan, för att du är ju då med och artbestämmer då spindlar som folk hittar runt om i Sverige och skickar in då för att få bedömda. Men hur går det till rent konkret när man då hittar spindlar och skickar in, och hur, berätta om det jobbet?
Ja, Artportalen har ju där man kan rapportera allt man hittar. Så att vi använder sig av data som finns där då, såklart. För då ser man ju då nya fynd och nya landskapsfynd och nya lokaler och sådär. Så att då får man en bra uppfattning om utbredning, om den har ökat eller minskat eller så. Men innan man rapporterar kanske man behöver hjälp att veta vilken art det ska vara. Och då finns det en Facebookgrupp som heter Spindelnätet, som Kajsa Mellbrandt startade. Och den är jättebra, för där kan man ställa vilka frågor som rör allt om spindlar och skicka in bilder och få hjälp med artbestämning och så.
Mm. Och där är det då experter som är jätteduktiga som kan svara på de här frågorna. Men du, hur... Spindlar är ju väldigt små, och du har ju en väldigt stor, fin, fantastisk kamera med makroobjektiv och så. Men om det finns nu de som vill börja titta på spindlar, kanske inte har den här utrustningen, räcker det då om man har sin mobilkamera för att man ska kunna få det här bedömt och så?
Ja, absolut. Med dagens mobilkamera kan du ta fantastiskt skarpa bilder. Så att det kommer man långt med de här lite större och halvstora spindlarna. Ska man artbestämma de här riktigt små, då räcker det kanske inte med fotografi, utan då måste man fånga in dem och man måste titta på dem i stereolupp eller mikroskop.
Mm. Och i värsta fall så måste man till och med stoppa dem i sprit.
Ja, det är svårt då, de här som är 1,5-2-3 mm, om man ska studera könsorganet, för det är det som är unikt i utseende då mellan olika arter. Då måste de vara döda. Mm.
Och det är det du gör när du då validerar spindlar och försöker att ta reda på vilken art det är?
Ja, precis. Jag har ju funktion då att jag kan validera de fynd som rapporteras på artportalen. Och i bästa fall då så finns det ett fotografi att utgå ifrån då. Men finns det inte det, då efterfrågar vi det, eller ett belägg att de har samlat in spindeln då. Och att de kan skicka den spindeln då. Så man kan göra en studie av epigynet, som det heter, eller pedipalpen.
Mm. Och det är könsorganen som skiljer sig mellan spindlar, det är så man kan...
Ja, precis. Varje art har sitt unika utseende på könsorganet.
Mm. Och det har du märkt nu, du har ju sysslat med spindlar så många år, har du märkt att intresset för att studera och samla spindlar och spindeljaktagelser har ökat?
Ja, när jag började för 20 år sedan, då var det kanske ett par, tre stycken i Sverige som var särskilt intresserade av spindlar. Och nu är det ju jättemånga, och det är jättekul, och det underlättar ju vårt arbete i expertkommittén då, att vi får in mer data. Så att rapportera.
Mm. Och det är alltså inte så svårt att börja. Man har sitt lakan, man har sin mobilkamera, man har en bok som man kan kanske göra en första bedömning, och sen är det bara ut.
Ja, och sen ger det sig själv, tror jag. Får man blodad tand, då vill man bara se mer. Och man avverkar de här lite större spindlarna ganska snabbt. Och sen nästa steg är att gå ner på de här dvärgspindlarna, de här små. Och de är nästan 200 arter, så det finns så mycket att upptäcka där.
Mm. Vi hinner med en kort fråga. Vi har fått en fråga. Är spindlar sociala? Jobbar de ihop eller är de enstöringar?
I Sverige har vi inga sådana arter som på något sätt är sociala, så. Men i Afrika finns det en art som bygger ett gemensamt bo som de vistas i. Och så jagar de utifrån i närområdet kring det där boet. Och jag tror att det finns lokalbefolkning där som tar in de där boerna inne där de bor. Och då blir det som en flugfångare, att de håller rent ifrån flugor och annat som stör.
Mm. Men det är i Afrika. Våra spindlar, de är rätt så... De jobbar bara för sig själv. Ja, det har blivit dags nu här på Alnön. Vi ska lägga tillbaka den här mossan som vi försiktigt har tagit upp. Och packa ihop lakanet och bara konstatera att det finns otroligt mycket som rör sig i marken om man bara böjer sig ner och tittar efter. Tack.
Ja, precis.
Vilken morgon det har varit, Ingrid Engstedt Edfast, tillsammans med Åke Hedman, spindelexpert och alltså med i Artdatabankens expertkommitté och dessutom cellist. Jag tänker att vi ska få höra lite mer när Åke spelar här i slutet av programmet. Men Ingrid, jag tänker också på det där som du tog upp med spindelfobi. Är det inte lite så också att ju mer man lär sig, desto mindre läskiga blir de?
Ja, det tror jag, och framförallt att man ser dem lite grann, att ser dem i förstoring och ser att de är ju otroligt vackra och individer, och vi är ju så otroligt mycket större än spindlar. Det finns ingen anledning att vara rädda för spindlar, tänker jag.
Nej, man kan till exempel titta på Naturmorgons hemsida. Det finns fantastiska bilder av Åke Hedman. Gå gärna in och kika där, de finns också på sociala medier. Så kanske man blir kvitt sin spindelrädsla. Tack Ingrid Engstedt Edfast alltså och Åke Hedman, spindelexpert. Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Karin Gyllenklev som funderar på tillvarons strukturer.
Min kontorsvärld är väldigt platt. Datorskärmarna som lyser mig i ansiktet, tangenterna som fingrarna flyger framöver. På skrivbordsytan ligger släta böcker och glatta mobiltelefoner. Fönster, väggar, golv, alla skåpluckorna. Ja, ni fattar. Platta, släta ytor. Praktiskt på många sätt. Det är lätt att hålla rent. Och tänk om böcker skulle vara knöggliga. Travarna på skrivbordet skulle vingla och wobbla och det skulle bli en utmaning varje gång man vill ställa in eller ta en bok från bokhyllan. Det släta kommer onekligen med fördelar. Men när jag sitter på hemmakontoret i timmar och jobbar tänker jag ibland att allt det där platta är motsatsen till liv. När EKG:s spetsar och kullar upphör och blir till ett rakt streck, då är det ju över. Och allt det där platta på kontoret är ju dött. Det är inga levande väsen här, bara jag. Och det blir en miljö där jag känner mig mindre levande och mer som en maskin som tuffar på. Utanför kryper och kränger livet i alla sina skrovliga, sirliga, spretiga, sträva, böljande, fluffiga former. Till och med luften lever där. Kylig vind som isar mot kinden och som svänger i sång som skvallrar om våren. Talljoxen är där. Och blåmesen. Istället för ett platt golv där stegen blir monotona utmanar stigen. Den kräver variation i varje steg. Oordning hemma känns stressande. Naturens virvar lugnande. Nyponbusken, en enda röra av grenar där hopskrumpna röda och svarta nypon huserar. Tussar av gult torkat gräs. Vassfälten som rör sig i dans med de beiga plymerna i topp. Egentligen är ingenting slätt i naturen, sa en strömningsfysiker jag intervjuade en gång. Han forskade på hur gaser och vätskor rör sig över ytor. Inget är slätt, inte om man tittar tillräckligt nära. Han berättade om hur små, små strukturer som täcker ytor är livsviktiga. Som på hajskinn. Hajskinn brukar beskrivas som sandpapper. Jag minns när forskare på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm undersökte en död späckhuggare för några år sedan. Den hade jätteslitna tänder. Och då spekulerade man i att den hade ätit för mycket haj. Så att tänderna hade slipat sönder. Hajens hud är täckt av fjäll som påminner lite om spetsiga tänder. De är formade på ett sätt som gör att det blir vattenvirvlar runt fjällen när hajen simmar. Vilket i sin tur leder till mindre friktion. Så tack vare fjällen, de här små strukturerna, går åt mindre energi för hajen att ta sig en viss sträcka. Och det är det pyttigas förtjänst att vattnet rinner av snabbt när du sköljer av någon typ av kål, savoy eller broccoli. Det har inte med släthet att göra, utan mikroskopiska strukturer som gör att vattnet halkar av och ut i naturen kan ledas neråt så att det kommer växten till godo. Nu blev det här någon sorts ojämnhetens lovsång. Och för egen del så är det så. Att när jag behöver påminnas om att jag är ett levande väsen och att livet händer mig nu, så lämnar jag kontorets jämna ytlandskap en stund och går ut och tittar, känner och lyssnar på verklighetens virvar.
Karin Gyllenklev i veckans kråkvinkel. Strax dags för den nya naturfrågan, men innan dess. Förra veckan pratade vi om hasselsnoka och vi fick in många berättelser från er som lyssnar. Bland annat om revirkamp mellan orm och människa som utspelades på ett litet skär i Västerviks skärgård för många år sedan. Men det där reagerade Mikael Nordström på, att det beteende som beskrevs inte stämmer in på hasselsnok utan att det troligtvis varit en huggorm. Vi dubbelkollade detta med ormexpert Claes Andrén och han håller med. Det låter inte som en hasselsnok. Dels har det inte gjorts några fynd i Västerviks skärgård de senaste 40 åren. Dels talar beteendet mer för huggorm. Det är den art som ligger kvar och försvarar sig genom att väsa och göra utfall. Utseendemässigt är det inte alltid helt lätt att skilja de båda arterna åt. Men nu den nya naturfrågan. En aktuell årstid inleder namnet på släktet vi söker. Sedan tycks det fortsätta i köket, men rent botaniskt är det istället ner i jorden vi ska. Alla sex svenska arter har gula kalkblad. Kan du svaret så mejla det till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta ett vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. En aktuell årstid inleder namnet på släktet vi söker. Sedan tycks det fortsätta i köket, men rent botaniskt är det istället ner i jorden vi ska. Alla sex svenska arter har gula kalkblad. Hör du till dem som vill läsa frågan i lugn och ro på webben, så lyssna nu. Hela Sveriges Radios webb är under ombyggnad, så från och med nu så hittar du frågan på ett nytt ställe. Så här gör du. Gå in på Naturmorgons vanliga hemsida, alltså sverigesradio.se/naturmorgon. Klicka på knappen Alla avsnitt. Välj det senaste avsnittet. Det här heter Nyvakna spindlar och Uttung som kom tillbaka. Och i texten till avsnittet står den nya frågan. Och använder du appen Sveriges Radio så funkar det på samma sätt. Sök upp Naturmorgon, klicka på det senaste avsnittet och läs frågan. Och svara på den också gärna. Rätt svar på förra veckans fråga, det var nordfladdermus. Och de som vinner priser heter Boel Dirke i Stockholm, Kristina Jorstedt i Uddevalla, Anita Mikko i Boden. Nästa vecka i Naturmorgon så ska det handla om fjällfåglar som man kan upptäcka nu på vårvintern när man går på tur i fjället. Vår fältreporter sänder direkt från Jämtlandsfjällen på påskafton. Och för den som brukar lyssna på den korta reprisen av Naturmorgon på måndagskvällarna, så kan jag berätta att från och med måndag och en tid framöver så utgår den reprisen, men den kommer tillbaka. Och vill du höra hela programmet igen så rekommenderar vi appen Sveriges Radio och sök på Naturmorgon. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som är producent för Naturmorgon. Martin Tomlin har varit tekniker. Fältreporter var ju Ingrid Engstedt Edfast och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig sista masshelg. Här till tonerna av spindelexpert och cellist Åke Hedman som tolkar Imse Vimse spindel.